Hej och välkomna till avsnitt 90 av Avanza-podden. Det är onsdagen den 9 oktober när vi spelar in det här. Och hur mår du, Niklas?
Jag mår alldeles underbart och jag ser fram emot ett riktigt spännande poddavsnitt också. Du sa att det här var episod 90. Det är ingen siffra i förhållande till vart vi kanske kommer att se för ålder på vårat papper i framtiden och vart annat barn ska bli 100. Och då kan vi också behöva lite bättre hälsa och läkemedel och sådär. Och därför uppviglar jag lite grann till temat på dagens avsnitt. Visst gjorde jag det ganska fint, va?
Du gjorde det jättebra. Du knöt ihop det så fint. Jag fyller på lite också med att säga att vi är ju inne i oktober nu. Och man har ju pratat, det har varit mycket sådär med att oktober är en sån stökig börsmånad och det är skräck. Och hur ska man förbereda sig och hit och dit. Och det är konjunkturavmattning och handelskrig och allting. Och då brukar man ju prata om defensiva sektorer. Att man ska börja titta på det också. Så jag kan också knyta ihop det här lite.
Det gjorde du väldigt snyggt. För vi säger ju där, fokusera på megatrender, strukturell tillväxt, strukturell tillväxt. Och det här temat för dagen är ju verkligen något som växer strukturellt. Inte minst med att vi ska bli väldigt många fler på planeten från 7 till 10 miljarder. Och vartannat barn kanske får fira in sin 100-årsdag.
Visst är det så. Då kanske det är dags att börja med dagens avsnitt där vi har en gäst. Så vi säger välkommen hit, Mikael Svensson.
Tack så mycket.
Du är förvaltare av Sea Worldwide Healthcare Select och ska lära oss allt vi behöver veta om läkemedelsinvesteringar.
Det stämmer.
Och framtidens läkemedelsinvesteringar. Jag menar, vi vet ju att det finns läkemedel idag. Även om det blir sämre konjunktur så kommer jag inte fördubbla min dos av läkemedel bara för att liksom vara on the safe side of life. Men det händer ju.
Du kommer
ju
heller inte
mycket.
Minska din dos.
Jag kommer definitivt inte minska min dos. Risk reward är lite dåligt på den. Men vi gör så här, vi börjar från början. Vem är Mikael?
Nej, men jag är förvaltare då på Sea Worldwide och har förvaltat läkemedelsfonder i 19 år, snart 20 år på firman. Och jag har en bakgrund som ekonom, pluggade på Handelshögskolan och sen började jag då på dåvarande Carnegie. Först som analytiker och sen som förvaltare. Så att det var år 2000 jag började där. Och vad kan man säga, mer fritidsintressen. Jag åker ju väldigt mycket längdskidor. Det är ett stort intresse för mig. Så jag har åkt Vasaloppet 11 år i rad. Åkt Nordensköldsloppet som är världens längsta långlopp som är 22 mil.
Åh, satan i gatan. Hur lång tid tar det?
Ja, det tog väldigt lång tid. Det tog 19 timmar.
Oh, och Vasaloppet?
Vasaloppet har jag åkt på drygt 5 timmar.
Oh, det är ju riktigt bra tid.
Man kan kontera in det som en hurtbulle med andra ord. Alltså när du åker Vasaloppet och sådär, har du liksom en läkemedelspodd i öronen då för att multitaska och liksom nyttomaximera tiden?
Nej, men jag brukar lyssna på lite podcast och sånt, så att det är absolut. Eller musik. Någonting som, det blir långa träningspass ofta om man ska träna för Vasaloppet. Och ofta i Stockholm så är det lite snö så att man harvar runt på ett konstsnöspår väldigt många varv.
Men nu säger du någonting. Vi måste bara stanna superkort där. Du säger att du tränar väldigt mycket. Och för att liksom borga för ett långt och hälsosamt liv med nära och kära och familjen och inte minst med sig själv, att man vill leva så länge som möjligt. Du som har varit i branschen under så lång tid, tränar du på något annorlunda sätt eller har du en medvetande grad på ett annorlunda sätt än nära och kära och bekanta när det kommer till träning liksom, och hur kroppen fungerar och sådär? Har ditt jobb påverkat dig och din träning och ditt hälsa på något sätt?
Jag tror framförallt att jobbet som fondförvaltare är väldigt intensivt. Det händer ju väldigt mycket och jag tycker det är ett fantastiskt sätt att rensa huvudet, att gå ut i naturen och andas frisk luft några timmar när man har jobbat en lång dag. Så att det är framförallt därför jag tränar och sen naturligtvis för att ha en bra hälsa upp i åren och inte råka ut. Vi vet ju vad som händer om man inte sköter sin hälsa. Så att
Mm. Och det ska vi gå in på lite mer här senare i podden. Men till fonden då, du förvaltar som sagt Sea Worldwide Healthcare Select tillsammans med Ulf Arvidsson. Kan du berätta lite grann om er fond och er filosofi?
Ja, det är ju så att vi har slagit samman alla våra tre hälsovårdsfonder som vi hade till en fond som vi har döpt om nu till Sea Worldwide Healthcare Select. Och tanken med det är att få en fond där vi investerar i de bolag vi tror allra mest på inom sektorn. oavsett marknadsstorlek. Så det är en blandning av stora, små och medelstora bolag. Och vi bryr oss i princip inte om vårt jämförelseindex, utan vi tar de absolut bästa aktierna som vi kan hitta inom sektorn.
I hela världen eller?
I hela världen. Naturligtvis blir det väldigt mycket fokus på USA, men det kanske vi kommer in på senare. Och sen att vi är väldigt långsiktiga i vår investeringsfilosofi. Vi bryr oss inte om de här kortsiktiga rörelserna, utan om du tittar på amerikanska investerare så är de ofta väldigt, väldigt kortsiktiga. Så att det kan vara en möjlighet när man sitter på andra sidan Atlanten.
Men jag tänker så här, jag menar, tar man en vanlig investering, jag är lite nyfiken på varför du trillade in på just läkemedel. Men jag tänker också så här att många brukar säga att jag gillar värdebolag och värdeinvestering, och någon annan kanske gillar tillväxtstrategier. När jag tänker på det här så tänker jag liksom på framtidens läkemedel. Det innebär ju att man måste ha någon, man måste kunna tänka utanför boxen. Och så här, vart är läkemedelsindustrin på väg, och att det kanske går ganska fort nu? Håller man tätt bakåt och det här värde, då kan man kanske mediciner som är redan etablerade idag och som många måste köpa eller sådana där. Vad det än kan tänkas vara så att säga. Men tillväxt, då tänker jag ju på de här nya medicinerna, nya terapierna som jag som lekman inte förstår någonting av. Alltså vart av de här två ytterligheterna, liksom det gamla, det etablerade medicinen som man köper som redan finns där ute, kontra morgondagens teknologiska genombrott. Vart på skalan vill ni befinna er där?
Ja, vi vill ju ha en mix av bolag, dels de väletablerade bolagen men som ändå har en spännande forskningsportfölj, och där har du ju de stora farmabolagen i stor utsträckning. Det är ju Astra, Novo, Roche som vi äger. Men vi vill även ha tidigare bolag som inte har kommit så långt i sin utveckling. Men det vi inte vill äga är ju de rena förhoppningsbolagen. Väldigt många bolag, det har jag sagt många gånger, har ju botat möss. Och bara för att du botar en möss så är det väldigt, väldigt svårt att säga om det kommer funka sen i människa. Så att vi vill ha bolag som i alla fall har visat att man har bra kliniska data i människa. Så att åtminstone bra fas 2-data innan vi investerar.
Det där fas 2, fas 1, fas 2 och fas 3, det får du gärna förklara lite. För det tror jag inte våra lyssnare och inte jag heller är helt uppsjungen på.
Nej, så att det första man gör är ju att först testar ju läkemedlen på djur för att se vad de har för biverkningar, om du kan se någon form av effekt i djurmodellerna. Och sen första steget är ju fas 1-studier, och då testar man det på frivilliga människor.
Okay.
Och för att se om de har några biverkningar av läkemedlen. Sen i fas 2 är första gången du ser om det har någon effekt på människa. Så det är mindre studier där du ser om det har någon effekt och eventuellt ser nya biverkningar som du inte såg i fas 1-studien. Och sen slutligen gör du den stora fas 3-studien eller flera fas 3-studier där du testar en större population om du är bättre än antingen befintliga läkemedel eller placebo, beroende på vilken indikation man går efter.
Okej, okay. Och det är efter det som läkemedelsbolagen kan börja sälja?
Nej, efter det måste du ju lämna in en ansökan, okay, till de regulatoriska myndigheterna, FDA i USA, och sen har du Europeiska läkemedelsverket. Och antingen får du ju då godkänt, eller så säger de nej, men de här studierna är inte tillräckligt bra, du måste göra fler studier.
Men det här är väl en liten kuriosa också, för jag menar, du sa att vi förmodligen kommer in lite mer på USA och FDA eller Food and Drugs Administration, mm, där, som är den regulatoriska myndigheten man måste få godkännande för. Och USA, bara så att våra lyssnare är med på det, att liksom världens största marknad inom den här industrin, eller hur? Eller hur viktigt är det liksom att etablera sig i USA?
USA är jätteviktigt, och en stor anledning till det är ju att du fortfarande har fri prissättning av läkemedel i USA. Vilket du inte har i Europa. I Europa måste du förhandla med staterna, de olika länderna, för att få ett pris godkänt som du sen kan lansera till. Mm. Så att i USA kan du fortfarande ta ett bra pris på de läkemedel som kommer ut. Så det är den stora skillnaden.
Men hur förhåller man sig till den etiska aspekten där? För att jag menar, du har en fri prissättning som du säger, här är det inte riktigt på samma sätt. Men antingen kan du ju investera i små extremt nischade läkemedel med en jättehög betalningsvilja, eller så kan du liksom kanske investera i att ta fram läkemedel som hjälper de många människorna, men där det inte är lika hög prissättning. Jag menar, vi har sett i USA att människor faktiskt dör för att de inte har råd med sitt insulin exempelvis. Hur förhåller ni er när det kommer till investeringar just till den etiska aspekten att det är absurt höga kostnader i USA som inte alltid försäkringsbolagen tar om man inte har råd med en försäkring? Hur tänker man där?
Nej, men jag tycker att man ska ha rätt att ta ut ett bra pris om man har lagt ner väldigt, väldigt mycket pengar på att utveckla ett läkemedel. I snitt kostar det över $1 miljard att ta fram ett läkemedel, så det är ofantligt mycket pengar. Och det är väldigt, väldigt många produkter som inte kommer till marknaden, så det plöjs ju ner väldigt, väldigt mycket pengar som aldrig blir något. Så att man då får ta ut ett skäligt pris på de läkemedel som sen väl når marknaden, det tycker jag inte är mer än rimligt. Sen att naturligtvis, det man inte får glömma i USA är du riktigt fattig så får du ju de facto hjälp genom det så kallade Medicaid-systemet, som är det här statliga systemet där staterna går in och subventionerar läkemedel och sjukvårdskostnaderna för de riktigt, riktigt fattiga.
Så en liten poäng här, bara en sån här takeaway som jag tar med mig då, det är ju att om man inte hade fått ha den fria prissättningen så kanske vi hade sett mindre läkemedel och mindre forskning på kommande läkemedel än om man får ha den här fria prissättningen, så att det blir netto negativt för mänskligheten.
Så är det ju, så att väldigt, väldigt mycket av innovationen sker ju i USA, och mycket beror ju på att man kan ta helt andra priser för läkemedel där borta. Plus att du har en helt annan privata pengar som går in i sektorn där borta jämfört. Riskkapital är väldigt, väldigt mycket större i USA, som är villiga att då finansiera de här tidiga projekten som du inte har i Europa på alls samma sätt. Så att, sen så har du ju de stora universiteten i USA, Harvard och Stanford och sånt, som det kommer ut väldigt, väldigt mycket smarta människor som forskar fram nya läkemedel.
Det är bara att kolla på vilka som har fått Nobelpriset genom åren, så är det väl amerikanska universitet.
Det är Nobelprisdagen nu.
Ja, det kommer ju flashar varje dag här. Idag var det kemi, tror jag. Man känner sig aldrig så dum som när man läser om vad de fysik- och kemipristagarna har fått pris för.
Man känner sig dummare än vanligt.
Ja, det är sant. Men hur stor andel utgör amerikanska bolag av er fond? Och hur många bolag har ni i fonden?
Fonden består av drygt 40 bolag i dagsläget. Och vi har sagt att vi ska ha färre än 50 bolag i fonden. Så att relativt fokuserad fond. USA är ungefär 70-75% skulle jag säga av fonden.
Men jag tänker, det finns ju lite lingo här också. Och bara för att hjälpa både mig och Johanna, men även lyssnaren. Alltså när man pratar om life science, medtech, biotech, pharma. Biotech är ju by far då störst i er portfölj, som jag förstår det. Kan du kortfattat lite grann bara liksom demystifiera de här begreppen och vad det egentligen innebär?
Absolut. Så att bioteknik kommer ju från att man har odlat fram läkemedlen ur celler, medan läkemedel, så kallade pharmaceuticals, kommer ju från kemisektorn, så det är piller från början. Och så att det som har skett är ju att vi har sett en sammanslagning av de här. Innan var ju Astra till exempel ett renodlat läkemedelsbolag, men man satsar ju allt mer inom nu bioteknik och biologiska läkemedel. Så att vi ser ju en sammanslagning av de här två industrierna, så att de blir mer och mer lika. Så att det är väldigt svårt att säga vad är pharma och vad är ett pharmabolag och vad är ett bioteknikbolag i dagsläget. Och en distinktion som man gör ibland är ju att bolag som ännu inte tjänar pengar och har produkter på marknaden kallar man för bioteknik, och sen så när de blir lönsamma så kallar man det mer farmabolag. Men det är en gråzon vad man säger farma och vad som är bioteknik. Så att.
Ja, men det där är jätteintressant att du säger att det är en gråzon, för jag tolkar det lite grann som att man äger både bostadsutvecklaren och fastighetsbolaget som äger fastigheterna för framtida egen förvaltning. Alltså att man både kan forska fram läkemedlet och sen sälja det i sina egna distributionskanaler som man redan har, och den produktionen av piller som man redan har. Och då måste ju risken vara lägre än om man investerar i de här rena biotechbolagen där det bara är förhoppning om framtida intjäning eller att man säljer sig vidare. För att AstraZeneca har ju intäkter och då kan ju ta en del av kassaflödet och investera i nästa läkemedel. Då borde ju risken bli lägre.
Ja, risken är absolut mycket mindre i ett stort farmabolag som investerar inom biotekniken än vad det är om du har ett renodlat tidigt bioteknikbolag som har ett projekt som avgör om bolaget kommer bli något eller om det kommer
Men favoriserar ni det sättet att investera, eller att ni tar ett jättelitet nischat förhoppningsbolag men 10 av dem så att säga, så att ni sprider på risken? Vilken väg tar ni helst?
Nej, men vi ser att man ska ha en blandning av de stora bolagen som en trygg bas i fonden, blandat med då de mer snabbväxande mindre bolagen, mer spännande. Och så att i fonden i dagsläget har vi drygt 50% i stora bolag, och i stora bolag ser vi som bolag som är över 10 miljarder dollar i marknadsvärde, så det är ju väldigt stora bolag. Och sen en blandning av medelstora och små bolag som utgör resten. Så att då kan du ofta ta lite större vikter i de stora bolagen för att det är tryggare. Mm. Men vi vill ändå inte sprida ut att säga att du tar 10 bets inom biotech. För då blir det väldigt, väldigt många innehav och svårt att följa allt som händer. Så att, ändå en fokuserad fond där vi satsar pengar i de bolag vi verkligen tror på. Mm.
Men kan du inte berätta lite mer hur er investeringsprocess ser ut? Jag vet bland annat att ni har något som heter vetenskapligt råd och vad det innebär.
Absolut. Så att, om man tittar då vårt investeringsunivers, så finns det ungefär 9000 hälsovårdsbolag som har ett marknadsvärde på över 500 miljoner dollar.
Grattis!
Ja, så det är ett enormt universum att titta på. Och det går ju naturligtvis inte att titta på alla dem, utan det blir en sorts process där vi filtrerar ner det här. Och det gör vi, vi åker på väldigt många konferenser, bland annat till USA, där vi är säkert, jag åker väl dit 4 gånger per år ungefär, och träffar väldigt, väldigt mycket bolag. Så att på en sån resa kan du träffa upp till 50 bolag på en vecka, så att det är ett väldigt effektivt sätt att dels att träffa innehav som du äger och även få nya idéer med dig hem. Sen så sker det ju väldigt, väldigt mycket klinisk utveckling inom den här sektorn. Det kommer ju kliniska data nästan dagligen. Och ibland är det bolag som du känner till innan, eller så är det bolag som du inte har tittat på tidigare. Och då kommer det data som du då kan börja analysera. Du ser aktien går upp 50% för de kommer med fas 2 eller fas 3 data. Och då kanske det är läge att titta på det här. Är det något nytt spännande som kan ta över just det området där de har nu kommit med data? Och sen så har vi, som du sa, vårt vetenskapliga råd. Så att vi har ett vetenskapligt råd i samarbete med Karolinska institutet med 8 professorer som vi träffar då kvartalsvis. Och vi skickar då material till våra rådsmedlemmar ett par veckor innan det här mötet. Och det kan vara allt från vad tycker ni om AstraZenecas senaste data som de har kommit på den här produkten inom onkologi, till det här lilla bioteknikbolaget som vi träffade på. Vad tycker ni om forskningen som de har? Vad vet ni om de som leder och driver det här bolaget? Till ett medicinstekniskt bolag som har en ny spännande produkt. Vad kan ni säga om det här? Vad tror ni den har för plats i behandlingen? Och sen sitter vi ner och diskuterar det här med de här professorerna under en halv dag och får deras input. Och det blir ofta väldigt livliga diskussioner där vi sitter, och i slutändan har vi någon form av omröstning där de säger ja, men det här verkar jättebra, eller det här kan bli något men det är alldeles för tidigt för att säga, eller det här absolut inte att vi tror på det. Så att det är ett stöd i vår investeringsprocess. Och vi behöver ju inte göra som rådet säger. De har ju ingen säg i hur vi förvaltar själva fonden. Men det är väldigt, väldigt svårt att gå emot rådet om alla professorer sitter där och säger men det här tror vi absolut inte på.
Nej, men jag tänker så här. Det är ju jättebra att ni har det här rådet. För att jag menar, de om några är ju verkligen uppsjungna. Men jag tänker, vi pratade nyss här om de olika faserna, preklinisk fas, klinisk fas, fas 1, fas 2 och fas 3. Vi såg Diamyd 2011 som inte kunde säkerställa att det inte fanns placebo. Aktien öppnade upp 85% lägre dagen efter. Kan du säga någonting om vi då inte tar AstraZeneca som har väldigt mycket intäkter och kan ta en del av kassaflödet och forska då, så att säga, på nya läkemedel. Men på de rena pure plays där ni tycker att den här studien är intressant, det här vill vi ha en exponering mot. Finns det någon övervikt i er portfölj i olika faser? Och finns det någon fas där ni ser att här går risken ner dramatiskt om man tar sig från fas 1 till fas 2 eller fas 2 till fas 3 etc. Kan du liksom elaborera lite grann på hur fasmixen i er portfölj ser ut och vad ni tycker är intressant? Vart vill ni helst in?
Nej, som jag sa tidigare, vi går inte in i rena förhoppningsbolag. Och vi har haft uppe sådana på rådet vid ett antal tillfällen. Där vi bara har sett prekliniska data eller tidiga fas 1-data. Och då rådets feedback varje gång är att nej, men det här hypotesen kan vara spännande, men det är alldeles för tidigt att säga om det kommer fungera eller inte. Det spelar ingen roll hur smarta forskarna är. Vi har sett så många misslyckanden inom biotekniksektorn som du vet. Så att vänta och investera tills vi har mer data. Så att vi vill absolut ha sett att man har haft effekt i människan innan vi investerar. Så att åtminstone fas 2-data och ofta även fas 3-data. Så att, men
fas 3-data innan godkännande från FDA? Alltså vad, jag menar, får man godkänna från FDA, vad händer då? Det måste ju vara liksom en vattendelare värderingsmässigt före och efter den fasen.
Ja, det kan man tro, och historiskt har det varit så. I början när jag började förvalta så var det ofta så att men efter fas 3, om de sen fick godkänt, så stack aktien väldigt, väldigt mycket. Det har vi sett senaste åren är faktiskt att många har gått kort själva lanseringen. De säger att det här lilla bolaget ska nu lansera den här produkten och vi tror inte att de kommer lyckas med det, och det kommer ta längre tid än vad bolaget själva säger. Så att det har varit en trend att man kortar då sådana som bolag som får godkänt. Utan den stora värdeskapen har varit då när fas 3-data kommer. Men vi ser att är du långsiktig kan det ofta vara bra då att köpa bolag som har fått godkänt men där aktien inte har fungerat, för att marknaden tar ett kortsiktigt perspektiv på det hela. Vi tror på att det här kan bli en stor produkt, men marknaden säger att kortsiktigt kanske inte är så bra. Det kostar mycket pengar att lansera. Så att en bra mix mellan alla olika faser, men inte de här riktigt tidiga bolagen vill vi ha.
Men du säger att ni har en lite mer långsiktig investeringshorisont. Vad är den? Vad är er horisont, och vilken investeringshorisont bör man som sparare ha om man liksom är nyfiken på er fond?
Nej, men man ska vara absolut långsiktig om du investerar i den här sektorn. Så att minst 3-5 år skulle jag säga. För att det går så mycket i cykler, och det kommer vi väl säkert komma in på att just nu är ju sektorn väldigt nedtryckt. Och det är ju väldigt mycket på grund av politisk oro. Så att en långsiktig, och sen så beror det ju naturligtvis hur det går för de bolag vi investerade i. Går allt enligt plan så kan vi ju äga bolagen mer än 5 år. Men går det inte alls som vi hade tänkt oss, då får du ju omvärdera ditt investeringscase.
Men går du att säga någonting om vilken, liksom, i det här life science-begreppet, medtech, biotech och pharma, går du att säga någonting om vilken man tycker är mest intressant? Jag menar, nu vet vi att ni har störst vikt inom biotech just nu. Men alltså, om du skulle behöva favorisera någon av de här, är någon du tycker liksom är, men den här är extra intressant, eller liksom de här, historiskt så har vi haft flest bolag i det här segmentet.
Nej, så går det inte att säga, utan vi investerar efter de trender och teman som vi tycker är intressanta för tillfället. Ett område som är väldigt spännande just nu är ju onkologiområdet, där det sker väldigt, väldigt mycket. Och som du vet kanske har vi ju väldigt mycket onkopeptides i fonden just nu. Och det som är intressant med cancer är att de har ju bara presenterat fas 2-data än så länge. Men inom cancer, om något fungerar i fas 2, så är det väldigt, väldigt hög sannolikhet att det kommer fungera även inom fas 3. Det finns andra områden som vi inte vill investera i, som ett område är ju Alzheimers till exempel. Där det kräver väldigt, väldigt långa studier för att se någon effekt. Vi vet inte riktigt hur sjukdomen, vad som orsakar den. Och sen krävs det väldigt långa studier, och dessutom har det väldigt hög placeboeffekt när det gäller allt som rör sjukdomar i hjärnan. Så att Alzheimers, depression, schizofreni, för att ge ut sockerpiller till någon som har depression så är det ungefär 50% av dem som svarar på sockerpillret, vilket gör att det blir väldigt, väldigt svårt att utforma studier. Plus att det är väldigt svårt att då i förväg sätta oddsen för att ja, men den här studien kommer lyckas inom det här området.
Hjärnan är outgrundlig, och det jag tänker på, liksom, jag tänker lite så här business to business eller business to consumer. Och då tänker jag på de människorna som självförvållat går och festar lite grann och sen behöver en sån här Resorb eller någonting dagen efter.
Aldrig hänt.
Aldrig hänt. Eller om någon tar en huvudvärkstablett etc. Det här är ju liksom slutkonsumenten man är beroende av, konsumentnära produkter. Är det den som är den intressant, eller är det intressant att hitta liksom botemedel, läkemedel mot sjukdomar som är som mer allvarliga, där försäkringsbolagen kanske finansierar? Och är det de obotliga sjukdomarna med repetitiva intäkter, eller är det de botbara sjukdomarna som är mest intressant? Alltså vad i universet är mest intressant, så att säga?
Jag tycker inte man kan säga så riktigt, utan allt där du hittar något bättre för en sjukdom där du inte har några bra läkemedel är intressant. Ett område som vi inte har kommit in på men som är väldigt, väldigt spännande just nu är det här med genterapi. Där du går in och kan då bota i princip gensjukdomar. Där du har en mutation i en gen hos en viss population. Det finns ju väldigt mycket...
Vad kan det vara för sjukdomar?
Ja, det är ju en sjukdom som heter Duchennes muskelsjukdom som drabbar framförallt pojkar. En sällsynt sjukdom som gör att du hamnar i rullstol och dör när du är ungefär 20 år. Och där finns det ett bolag som heter Sarepta som vi investerade i, som nu håller på att utveckla genterapi mot den här sjukdomen och som förhoppningsvis kan bota de här patienterna, som idag finns det inget hopp för de här patienterna. Så att lyckas de med det så kan de ju ta väldigt, väldigt mycket bra betalt för det här läkemedlet. Och de har visat en del data hittills. Som det finns bland annat filmer som visar folk som sitter i rullstol, små barn, som sen plötsligt kan resa sig upp och börja gå. Så att det är nära science fiction det som man nu håller på att kunna göra med genterapi. Sen det vi inte vet idag är hur länge den här genterapieffekten kommer sitta i. Kommer du behöva behandla om de här barnen om 10 år igen? Så att
det här är oerhört intressant. Inte minst med att jag tror att de flesta lyssnarna blev lite varm i kroppen när man insåg att det här lilla barnet kan ställa sig upp från rullstolen och faktiskt gå. Men hur pass mycket har vi kartlagt av det mänskliga genomet? Och liksom, vad kan vi börja göra när vi börjar förstå hur vi reparerar DNA? Alltså du som sitter i den här världen, kan du försöka för mig och Johanna och våra lyssnare att bara försök få oss att förstå potentialen i den marknaden? Vad kan vi inte göra i sådana fall?
Nej, men det här kommer ju komma allt mer att man behandlar då med genterapi. Det finns flera bolag som jobbar inom hemofili nu också, blöda sjuka, med att man då med genterapi ska kunna gå in och förhoppningsvis bota de här patienterna. Så det är ju på sikt ett hot mot, det finns ju svenska bolag, Swedish Orphan, och det finns bland annat ett bolag som heter Biomarin som jobbar inom det här, och Spark, ett annat bolag som Roche köpte upp för väldigt mycket pengar. Och Spark har då en produkt godkänd mot en gensjukdom i ögat där du kan få blinda med en viss mutation att börja se igen, så att det är ett revolutionerande läkemedel. Men de jobbar även mot då blöda sjuka, så att det sker väldigt, väldigt mycket. Så att,
Men hur navigerar man i den här miljön? För jag menar, jag tänker så här, människan är ju kanske bara som en bara ska man inte säga, men som en dator. Och när du börjar kunna se alla liksom sekvenser och kunna börja liksom programmera om och få en människa från att ha varit blind till att faktiskt börja se igen. Vad finns det för hot? Det här är bra för mänskligheten. Och jag menar, man vill väl investera i de bolagen som gynnas allra mest av det här. Det blir väl lite grann som hållbarhetstrenden. När man investerar i de bolagen som rider på hållbarhetstrenden och skapar en bättre framtid. Hur navigerar ni i miljön när det finns revolutionerande medicinska genombrott som riskerar att ställa mycket på sin ända? Hur ser ni till att minimera risken att vara investerad i rätt bolag i en sån värld?
Jag vet inte om jag riktigt förstår frågan, men vi vill absolut ha exponering mot det. Sen blir ju den etiska frågan hur du ska prissätta de här läkemedlen och vem ska betala för dem.
Men du var med på, du sa på Roche här exempelvis då, att om du börjar kunna programmera om med genterapier att de kan slå ut och bli lite jobbiga för Sobi i Sverige exempelvis med hemofili och blöda sjuka. Vad finns det för risker att det kommer bolag som hittar andra sätt att liksom hjälpa de här människorna så att det slår ut businessen för bolag som ni kanske har investerat i?
Nej, men det är ju en huvudsak som du måste hela tiden hålla koll på. Vad sker på konkurrenssituationen och vad kan komma inom de närmsta 5 åren som konkurrerar ut det du har investerat i? Men sen det man måste ha i åtanke också att det är väldigt, väldigt långa utvecklingscykler, så att det är inte så att något kommer över natten och slår undan marknaden för ett bolag som redan är etablerat.
Hur lång är en cykel?
Ja, det tar ju i snitt 10 år att utveckla ett läkemedel, så att det är en lång, lång tidsperiod. Och det är något som talar också varför man ska äga sektorn. Har du väl utvecklat ett bra läkemedel så kommer det inget över natten och slår ut det. Och du får ju bra patent på den produkt du har utvecklat. Till skillnad från till exempel teknologi där det kan ske ett skifte väldigt, väldigt snabbt. Sektorn är unik på så sätt att det kräver enorma investeringar, vilket gör att alla kan inte utveckla läkemedel. I och med att det kostar, som jag sa, $1 miljard att ta fram ett läkemedel i snitt. Och sen så att du har dina patent, har du kommit med något bra, så tar det lång tid innan något annat kan komma och sluta.
Men hittar ni värde i generika, eller är det viktigt för er med liksom att hitta de bolagen som sitter på de här patenterna och har lång tid kvar, lång duration innan patenterna löper ut så att säga? Eller är det intressant att äga generika också? Hur ser du på det?
Nej, men,
får du berätta vad generika är
precis,
också?
Jag tänker att generika för...
Ja, generika för de som inte vet är ju kopior då på läkemedlen. Så att det är ju, när patenten går ut så kan ju generikabolagen lansera då en kopia på läkemedlet. Som är, om det är små piller så är de utbytbara på apoteken.
När apoteker frågar, vill du hellre ha det här?
Exakt,
det är billigare.
Det är billigare. Och om du ser i USA så styrs ju det av försäkringsbolagen. De säger att du måste ta det generiska pillret istället, för att det sparar vi väldigt mycket pengar. Men just generikabolagen är ingen bra investering. Därför att det är inte så svårt att ta fram ett generikapiller. Du kan se exakt hur den här pillret är, hur den kemiska strukturen är. Och sen har du din fabrik och så gör du en exakt kopia när patenten går ut. Vilket gör att konkurrenssituationen blir extremt stor. Och du har alla de här indiska spelarna som har kommit in på den marknaden också. Den var bra när jag började inom sektorn. Då var ju Teva den stora spelaren som dominerade det här. Men de har ju fått väldigt, väldigt stora problem. Däremot, det som kommer nu är ju att du börjar få generika så kallade biosimilarer mot biologiska läkemedel. Och där har vi en investering i ett bolag som heter Coherus som har sin första produkt godkänd. En produkt som heter Neulasta som är en stor produkt hos Amgen. Och Amgen är ett av världens största bioteknikbolag. Och det roliga med det bolaget är att hela ledningen i det bolaget kommer från Amgen och startade upp det här bolaget. Har utvecklat det här, så de vet exakt hur Amgen har jobbat för att ta fram det här. Och hur man ska marknadsföra det här. För det här måste du ut med sjukhusen och förhandla prissättning för ett läkemedel mot läkarna. Och de har tagit 15-16% av den amerikanska marknaden på kort sikt.
Oj, så att, på kort tid alltså. Ja. Men så här, jag tror jag och Johanna var på ett litet seminarium. Här har vi kanske lärt oss någonting. För när du säger biosimilarer, är det liksom att man tar en substans idag så ändrar man lite grann på det där och sen så är det en ny substans som man får nya 20 års patent? Eller hur funkar det där?
Nej. Varför man kallar det för att det är en similar är att när det är biologiska läkemedel så är det inte en exakt kopia. Så du måste göra kliniska studier för att få godkänt, vilket gör att du får inte alls samma konkurrenssituation på biologiska läkemedel. I dagsläget är det är de och en till spelare på den marknaden för den här Neulasta-produkten. Så att det kräver väldigt, väldigt mycket mer pengar och är väldigt, väldigt mycket svårare än att ta fram generika preparat, att ta fram biosimilarer.
Nu har vi ju varit inne väldigt mycket på liksom heta trender och spaciga grejer som man verkligen får spetsa öronen för att förstå vad det egentligen handlar om. Men någonting som ju sker redan nu, det är ju att vi blir allt äldre, inte bara i Sverige utan liksom en ökad medelålder medellivslängd i hela världen egentligen. Hur påverkar det här era liksom investeringar och vad skapar det för möjligheter? För det blir ju ändå andra typer av sjukdomar och kanske välfärdssjukdomar i takt med att folk får det bättre och bättre och så.
Nej, men det är ju jättespännande att vi blir allt äldre. Samtidigt blir vi ju inte mer hälsosamma utan snarare tvärtom. Vi kanske kommer in på det senare, men diabetes är ju en sån trend att väldigt, väldigt många får diabetes, framförallt i, det har ju börjat i USA men det sprider sig ju till Europa och nu även till Asien när de anammar vår västerländska livsstil där borta. Och i USA är det ju nu 80 miljoner drygt som är prediabetisk. Alltså, och farozonen för att få typ 2-diabetes, ja. Och det har ju ungefär 10% av populationen som har redan typ 2-diabetes. Så det är en enorm marknad som, och problemen kommer ju bara växa på grund av vår livsstil. Och sen så har vi ju dagens ungdom som inte rör sig på samma sätt som vi gjorde när vi var barn, utan de sitter ju väldigt mycket med sina iPads och iPhones istället för att vara ute och springa och leka som vi gjorde. Så att problemen kommer ju bara eskalera. Mm.
Du sa något viktigt där med typ 2, att det är just typ 2-diabetes. Jag fick faktiskt ett sms från min mamma innan den här podden om medskick. Att viktigt att ni gör skillnad och tydliggör att typ 1 och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes handlar inte om livsstil utan det får små barn utan. Det, så mamma, nu har jag gjort den.
Typ 1 är ju den ärftliga formen och den är ju inte alls lika stor, utan det är ungefär 1,5 miljoner i USA och lika många i Europa som har typ 1-diabetes. Så att det är ju en ärftlig komponent till det.
Typ 2 som är då vår livsstil, stillasittande och mer osunt ätande och så vidare.
Men du sa där att det var ett väldigt många människor som befinner sig i en vad, du använder något ord, ett förstadie till diabetes typ 2. Bara så att vi kan skicka med det med våra lyssnare. Går det på något sätt att veta eller ta reda på om man befinner sig i farozonen för att få diabetes typ 2?
Absolut.
Shoot.
Man går till sin doktor och så mäter man sin blodsockernivå. Och är det en prediabetes så har du alltså en förhöjd nivå av blodsocker. Men den är inte så hög ännu att man börjar medicinera dig. Men du är i riskzonen att om du inte ändrar din livsstil inom några år så kommer du med all sannolikhet att åka på diabetes. Mm. Så att det går absolut att testa.
Novo Nordisk, det danska läkemedelsjätten, tror jag att många av våra lyssnare känner till. Men det är väl, vad jag har förstått, världens största producent av insulin. Om man liksom tittar bortanför Novo Nordisk, vad finns det då för bolag som ger liksom exponering mot just diabetes och den, liksom, den kraftiga ökningen där?
Nej, om vi börjar med Novo så är det väldigt, väldigt spännande just nu, för att de fick ju nyligen godkänt för en ny produkt, en så kallad GLP-1. Och det är ett hormon som reglerar insulinnivån i blodet. Och med den här pillret, GLP-1-pillret som de har, så kan man då sänka insulinnivåerna utan att du behöver då ta insulinsprutor. Så att det är en väldigt, väldigt stor innovation de har kommit med, och där de har ett försprång mot konkurrenterna på åtminstone 5 år. Så att det är väldigt, väldigt spännande. Och även att nämna om Novo Nordisk är att man satsar väldigt mycket nu på fetma, övervikt, och håller på att utveckla de här GLP-1-läkemedlen som de heter även mot fetma. Och man har i dagsläget en sån produkt godkänd som inte är särskilt bra, som sänker kroppsvikten med 6-7% ungefär på ett halvår. Men problemet med den är att den har väldigt, väldigt mycket biverkningar. Det blir illamående. Men den produkten säljer för $1 miljard redan. Och här håller man nu på att komma med en mycket bättre så kallad GLP-1, där man kommer komma med fas 3-data i början av nästa år. Och den produkten har visat då i tidigare studier att man kan sänka kroppsvikten med upp till 16-17% och inte alls ha samma biverkningsprofil. Så det intressanta med Novo just nu är att man lägger 50% av sina forskningspengar på just fetma.
Oj.
Så att man håller på att få ytterligare ett ben att stå på. Så att
alltså, det kan vara så att jag är ute och svamlar nu, men jag var inne och läste lite grann på Novos hemsida igår. Jag tror att det var det 90 13% av försäljningen som man lägger på forskning och utveckling. Det var en jättehög siffra i alla fall. Och då menar du alltså att hälften går på fetma. Jag tänker när jag var i USA senast så såg jag några hamburgerstånd där man kunde köpa då, ja, läsk såklart uppenbarligen. Den minsta storleken var en halv liter och mellan var en liter och den stora var en halv liter. Jag höll på att baxna, men vad är det här? Och å ena sidan så kanske man får typ 2 då om man lever ohälsosamt och sådär. Men om man det här med fetma och spåret, om man får en mer hälsosam livsstil så borde ju slå på det andra benet. Nu pratar vi inte vad som är bra för mänskligheten utan för Novo som bolag. Det blir lite gungor och karuseller, eller?
Ja, men grejen är att Novo på själva basinsulinen, alltså är det hård konkurrens, vilket gör att priserna där har ju kommit ner väldigt, väldigt mycket. Så att om man då kan bygga ett nytt ben inom fetma där du inte har alls samma konkurrens som man har på diabetesområdet, så kan det bli en bra tillväxt för Novo. Därför att du kan ta högre priser i och med att du inte har någon konkurrens.
Ja, för vi kikade på det här igår lite grann när vi tittade fram data, och då såg vi på WHO så har de att det var 108 miljoner människor 1980 som hade diabetes, 422 miljoner 2014 då. Man har uppskattat att 1,6 miljoner människor dog 2016 i diabetes, eller det som hörde till diabetes så att säga. Och 2045 spår Novo Nordisk att det ska vara 736 miljoner människor, eller motsvarande var 9:e person på planeten som ska ha diabetes. Och då tänker jag mig, förutom Novo Nordisk, var 9:e idag, vi kanske också blir lite fler så jag vet inte hur de tänkte där. Förutom Novo Nordisk, finns det några andra bolag som är intressanta? Jag och Johanna tittar lite grann på ett hårdvarubolag, att man skulle behöva spruta lika ofta utan mera sällan. Men nu pratar du om ett piller som reglerar nivåer så att man kanske slår ut hårdvaruspåret så att säga. Vilka andra bolag och trender inom diabetes är intressant förutom Novo Nordisk?
Absolut, men det man ska säga om det här pillret är att så småningom kommer de här patienten att behöva sprutor med insulin med all sannolikhet, för att du fördröjer bara förloppet av din sjukdom.
Så jaha, att, jag trodde att man reglerade liksom nivån i kroppen.
Jo, men det gör det, så att du kanske kan leva längre med att ta piller innan du behöver gå på sprutor. Mm. Så att det är det som sker.
Men du sa en grej.
Men sen så har vi ju, vi har investeringar i ett bolag som heter Insulet. Mm. Och de har ju tagit fram som en plåsterpump som då doserar insulin, och det är en plåsterpump som du sätter på dig, har på dig 3 dagar och sen så byter du ut den och så sätter du på dig en ny pump. Och det är ju framförallt inom då typ 1 diabetes man har varit väldigt framgångsrik, som där har du ju väldigt många barn som, och det är inte så kul för ett litet barn att springa runt och ta väldigt många sprutor varje dag, så att och om du då tittar på pumpmarknaden så domineras den av en stor jättespelare som heter Medtronic, som är ett av världens största medtechbolag. Och de har över 50% av pumpmarknaden globalt. Och så kommer då Insulet med väldigt, väldigt mycket bättre. För att om du tittar på Medtronics pump så består det av en stor, som en iPhone som du sätter i bältet, och så har du slangar som går in och levererar insulinet. Så att det är väldigt, väldigt dåligt jämfört med Insulets. Och en annan fördel med Insulets är att om du ska ha en Medtronic-pump så kostar de ungefär 50 000 kronor. Vilket gör att försäkringsbolagen då får gå upp och betala för det här, och så säger de att ja, den här måste du ha i 4 år, sen så får du en ny pump. Och det försäkringsbolagen i USA framförallt då inte vet är, kommer den här patienten använda sin pump eller kommer han sluta efter några månader, och då har vi slängt de här pengarna i sjön och då kanske han behöver insulinsprutor istället för att han använder inte sin pump. Däremot med Insulets pump säljer de direkt då till apoteken och går till läkaren och säger ja, men låt din patient testa den här pumpen, det är en daglig kostnad, men det, gillar de den inte så är det ju bara att byta till något annat. Så det är en haft fantastisk tillväxt.
Lägre risk där. Det blir, men lite, jag har bekanta med typ 1-diabetes som har en sån här, inte en sån plåsterpump, men däremot har de en sån här mätare på armen som man också klistrar fast, för att, där de bara kan, då får de direkt till mobilen vad jag har förstått, hur insulinkurvan ligger. Och det skulle vara en lite liknande grej då, fast på andra armen med den här pumpen.
Ja, exakt. Och där har vi en investering i ett bolag som heter Dexcom. som då har tagit fram en så kallad kontinuerlig glukosmätare. Så den mäter blodsockernivån kontinuerligt och skickar de här värdena direkt till din iPhone eller Android phone eller din Apple Watch eller till anhöriga. Så säg att du har ett barn med typ 1-diabetes. Barnet är i skolan, du vet inte om han eller hon sköter sin diabetes. Och då kan du på jobbet säga, men mitt barn ligger alldeles för högt på insulinnivå nu. Den borde ta en spruta eller få en extra injektion från den här pumpen som han har på sig, eller hon. Och då kan de ringa skolan och säga, mitt barn sköter inte sin diabetes. Samtidigt på natten är den stora risken med diabetes att du går alldeles för låg. Och då kan du hamna i koma, chock och dö. Och då kan det här larma i realtid då till föräldrarna att men mitt barn har extremt låg blodsockernivå. Det är dags att ge dem lite socker så att de kommer upp i nivå.
Jättebra.
Och det som händer nu är att de samarbetar med Insulet. Så att de här
Insulet var de med?
Pumpen.
Mm.
Ja. Så de här ska kunna prata med varann. Så att nästa år förhoppningsvis kommer de komma ut med en som då, där du kan dosera din insulin direkt från värdena du får från din Dexcom-mätare. Vilket gör att om några år kan du i princip glömma bort din diabetes. Och diabetes är ju en fruktansvärt intensiv sjukdom att sköta om. För att du ska hålla på och spruta insulin väldigt många gånger per dag. Du ska mäta ditt blodsocker helst 6-7 gånger per dag. Och pratar med Dexcom, de får ju brev varje dag i princip från föräldrar som säger, men ni har förändrat vårt liv totalt. Innan fick jag springa runt och jaga mitt barn och försöka sticka det i fingret för att mäta blodsockret. Och då får du ju bara en ögonblicksbild istället för att få den här fina kurvan. Och inom det området så finns det en konkurrent, och det är Abbott som har något som heter Libre. Och den har blivit stor i framförallt Sverige. Men problemet med den är att den inte mäter i realtid, utan du får kurvan efteråt. Du måste ha som en stav som du swipar över den här mätaren. Och då får du upp kurvan efteråt de 4 senaste timmarna. Så det är ett bra hjälpmedel, men det de facto kan det inte larma när det går snett.
Och det känns ju som att här finns det ju verkligen mycket att göra för att förändra och förbättra livet för hundratals miljoner av människor. Men jag tänker så här, när jag var in på Novo Nordisks hemsida så såg jag en video också där man sa att man nu faktiskt har lyckats bota diabetes typ 1 i möss. Och du sa från början att det här med möss, det är inte alltid verkligheten. Det var så vi började och inledde den här podden. Ser du någon, ni har Novo Nordisk som är ett stort innehav i fonden. Har ni liksom, känner du till den här trenden att man har lyckats liksom bota möss, så tror du att vi kan komma till ett skede där vi faktiskt kan bota människor?
Det måste ju vara vår förhoppning att vi kommer dit någon dag, men jag tror vi är väldigt, väldigt många år bort från det. Och det är ju som vi sa tidigare, att bota en mus är inte samma som att bota en människa. Så att det kommer ta väldigt, väldigt lång tid innan vi når dit. Och fram till dess så finns det många andra bolag som kommer göra det bra. Och det spännande med Dexcom är ju att de är på väg nu in även inom typ 2-diabetes. Och samarbetar med farmabolagen då, hur man ska göra studier och att då kunna mäta dem kontinuerligt. Blodsockernivån under studierna, och även att du då ska testa. Nej, men säg att du sätter en patient på en sån här GLP-1. Når de då de insulinnivåer som vi ville se? Och då kan du mäta då kanske en gång i kvartalet med en sån här Dexcom-sensor som du har på dig då under några veckor och se, men diabetesen är under kontroll. Det är bra, nu kan vi vänta ett kvartal och se att fortfarande är under kontroll istället för att hålla på och sticka det i fingret och få en ögonblicksbild. Så att de sluter väldigt många samarbeten kring det, och även med sjukhus. Och då är problemet med diabetes hos kvinnor som ska föda barn. Det är ett jätteproblem. Upp till 10% av alla kvinnor får något som man kallar gestational diabetes. Alltså du får diabetes för att under din graviditet, för att hormonerna... Det blir så mycket hormonförändringar just under graviditeten, plus att många kvinnor under graviditeten äter inte som de ska heller, utan om jag går upp 10 eller 20 kilo, det spelar inte så stor roll. Nej. Tyvärr gör det ju det.
Men det här är liksom, vi ska inte fastna för länge här, för vi vill prata lite det som också går att operera bort när det är sjukdomar, alltså när man kan operera, och vi ser in på robotkirurgi. Men jag tänker här, vi kanske också har kvinnor som lyssnar på den här podden som är gravida, och där man, liksom, man äter och frossar, och sen så kanske mannen blir skengravid och sådär. En liten trend som jag och Johanna har pratat om just när det kommer till de här enheterna, gadgets, wearables så att säga, så är ju också trenden att man vill vara mer hälsosam. Träningstrenden, man vill vara hälsosam, man vill kunna benchmarka. Apples Tim Cook har själv sagt att det man vill bli ihågkommen för, det är alltså det arvet man för vidare inom just hälsovård. Finns det en sekundär liksom andra derivat, eller liksom en trend även mot att människor som inte har diabetes vill ha den här typen av produkter för att kunna benchmarka atleter i träning och allt vad det är? Är liksom ett litet sidospår bara, eller är det liksom en gryende marknadspotential?
Nej, men absolut. Och Apple jobbar ju väldigt hårt på att få in mer och mer parametrar i sina klockor bland annat. I sin senaste klocka kan du ju mäta EKG och få varning då om du har rubbningar i hjärtrytmen, vilket är väldigt, väldigt spännande. Och så även de samarbeten man har med ett bolag som Dexcom. Och där krävdes ju att FDA gick in och godkände då att du får använda då din iPhone istället för en särskild apparat för att kolla på din blodsockernivå. Så att det krävdes att de tyckte att iPhone är tillräckligt pålitlig som ett så kallat medical device för att användas tillsammans med pumpen, och det har, eller med blodsockermätaren, och det har nu FDA gjort. Så att så jag tror att vi kommer se en synergi, eller alltså en mer samarbete mellan techbolag och själva hälsovårdssektorn. Och sen har ju hela trenden med att det blir mer och mer data som ska analyseras när det gäller kliniska studier och när det gäller hela den här mappningen av humana genomet, och när vi ska mappa hela populationer, och då blir det väldigt, väldigt dataintensivt. Så att vi ser att även en del så här diagnostikbolag sluter samarbete med bland annat till exempel Microsoft om datahantering och
Men de bolagen finns inte med i ert investeringsunivers, eller?
Nej, bolagen måste ju ha minst 50% av intäkterna från läkemedels- eller hälsovårdssektorn, så att vi kan inte investera i någon andra derivat det här.
Någonting annat jag tycker är oerhört, oerhört intressant. Jag älskar när man får känna sig lite smart och när det trillar ner poletter. Och det gjorde det när man läste kring robotkirurgi på er hemsida, och där ni menade på, det finns ett citat från en professor här, att det har hänt mer inom kirurgin de senaste 15 åren än de föregående 150 åren. Och då tänker man lite grann på robotkirurgi, och man har ju hört det lite grann, ett buzzword som man pratar strukturell tillväxt. Vad hände där? Och jag menar, ni har Intuitive Surgical i portföljen med Da Vinci-robotarna runt om i världen. Kan du berätta lite om caset, om trenden robotkirurgi?
Nej, men det är väldigt, väldigt spännande det som sker, att allt fler operationer kan du ju då göra med sådana här robotar. Och fördelen, den stora fördelen är ju att du kan göra det minimalinvasivt, som det heter. Det är alltså att titthålskirurgi på enklare svenska. Vilket är att du bara går in med ett litet, litet hål. Och Intuitive fick nyligen godkänd då för en robot där du bara gör ett hål. Innan hade de en robot där du gör fyra hål och går in. Så nu har du ett hål där du kan gå in, och sen så har du som en arm som vecklar ut sig när du ska göra själva operationen. Och de har ju installerat ungefär 5000 robotar globalt. Och det är spännande, för var 30:e sekund startar en operation med en Intuitive Surgical robot. De fullständigt dominerar den marknaden.
Stod det på en hemsida, älskade kuriosan.
Ja, nej, men det är fantastiskt, och alla har varit rädda nu under hösten för att Medtronic har slagit på stora trumman att man ska komma ut med något som ska konkurrera med Intuitive. Och det roliga var, på sin kapitalmarknadsdag så visar de bara lite bilder. De hade inte ens en färdig prototyp som de ville visa upp, så att de är flera år bort från marknaden. Och när man pratar med analytiker så säger de att den här roboten är inte alls lika bra från de bilder de har visat upp. Och sen det man ska komma ihåg också, att för att sen få användning ute på klinikerna så måste du ju bygga kliniska data kring de här produkterna. Du måste visa inom varje indikation att du faktiskt de facto gör något för själva operationen, att det blir bättre resultat av den. Och det man, där man har kommit längst är ju inom prostatacancer, där man nu opererar i princip alla som får prostatacancer med robotar. Så min pappa fick ju prostatacancer för något år sedan här och blev opererad med faktiskt en Intuitive Surgical Robot. Vilket är,
okej, och mår mycket bra idag hoppas jag.
Det gick fantastiskt väl för honom.
Jättebra.
Så att,
Levande
exempel på att det här är framtiden.
Men jag tänker så här också, det som är intressant för sjukhuset, liksom så här, what's in it for me? För sjukhuset, då kan de få iväg patienten ganska snabbt, liksom dagen efter eller något sånt där. Den sjukhussängen kan gå till nästa patient som behöver hjälp och du behöver inte lida så himla länge utan du är upp på benen ganska snabbt igen. Men det jag tänker här med Intuitive Surgical också, är inte det lite grann en rakbladsmodell också, att man har repetitiva intäkter på engångsprodukter så att du inte bara säljer själva maskinen utan du har rätt mycket sidointäkter också när de används, de här startar en operation var 30 sekund.
Ja, de tjänar ju pengar på varje operation som startas så att instrumenten byts ju ut inför varje operation så att det är en väldigt bra businessmodell.
Din far hade kunnat bli opererad av en läkare i Australien om det hade varit telekirurgi. Det är ju också en trend ni pratar lite grann om.
Ja, det är en trend vi tror kommer komma. Har du en väldigt, väldigt bra kirurg i USA till exempel och ett svårt fall i sig borta i Asien, så kan man med framtidens teknologi då operera på distans, och man har visat det på vissa fallstudier att det faktiskt går att göra, och vi tror de facto att det här kommer kunna öka då med framförallt 5G, att du får ner den här svarstiden, att du inte har någon fördröjning i systemet. Det har varit ett problem historiskt att du har haft för långa fördröjningar. Sen läste jag någon som trodde att ja, men då kan vi operera patienter i Afrika, och problemet är ju betalnings och de flesta duktiga kirurger är ju väldigt, väldigt upptagna redan som det är, så att hur stort det här blir är svårt att säga, men det är ändå en väldigt, väldigt spännande framtid, och att du inte kanske, om du har en expert i USA så behöver du inte frakta patienten från andra sidan världen för att bli behandlad, utan han kan bli behandlad på ett lokalt sjukhus bara du har roboten på plats. Så att det är rena science fiction det som sker.
Men sånt tycker vi om när världen krymper och vi kommer närmare varandra. Men innan vi wrappar upp det här så måste jag bara, som den neko-politik-nörd jag är, vi har ju varit inne mycket på att USA är liksom världens största marknad för det här, och det är den viktigaste marknaden, det är där många bolagen finns också. Du sa också att marknaden just nu är lite nedtryckt och att det finns en del liksom politiska risker och det här med fri prissättning och så vidare. Det är presidentval i USA om drygt ett år, ganska exakt ett år nästan. Hur påverkar det här, och kommer det vara lite stiltje fram till presidentvalet, eller vad, finns det några risker?
Vi har ju sett en väldig sättning för hela sektorn, framförallt i USA, senaste månaderna, och en stor anledning till det är att Elizabeth Warren har gått uppåt i alla undersökningar.
Demokraternas
Elizabeth Warren och Bernie Sanders har fallit som en sten. Och så har vi ju hela det här med riksrättsåtalet mot Donald Trump och hur det ska påverka. Och folk har blivit oroliga för sektorn därför att Elizabeth Warren har tidigare sagt att hon stödjer Bernie Sanders förslag om det så kallade Medicare for All. Och det är att du skulle förstatliga hela hälsovårdssystemet i USA. Du skulle ha en köpare som vi har i Europa. Det här kommer inte att ske. Det kan man säga. Men för en generalist så blir det väldigt, väldigt svårt att investera i sektorn när du har den här politiska filten som ligger, som en politiska våta filten som ligger över sektorn. Och en anledning till att det här aldrig kommer att ske är att om du tittar på sjukhusen i USA, det de tjänar pengar på idag är de privata, de patienter som har privata sjukvårdsförsäkringar. Så man sponsrar då alla som har Medicare, är ju systemet för gamlingar, och Medicaid är ju systemet för de fattiga. Så att man subventionerar alla de patienterna, och det är de privata som betalar. Så skulle du sänka då ersättningsnivåerna för alla och ha en betalare, så skulle väldigt, väldigt många sjukhus gå under i USA. Det skulle inte fungera, utan då skulle du få höja höja de betalningar som staten gör för alla patienter, vilket gör att det här skulle kosta så fruktansvärt många, många, många hundra miljarder dollar, så att det går inte i praktiken att genomföra. Och sen om du tittar på läkemedelspriserna så är det en väldigt, väldigt liten del av den stora kakan i USA. Det är ungefär 11-12% av hela hälsovårdsbudgeten. Så även om du går in, det är populistiskt att prata om läkemedelspriser, men även om du skulle skära ner priserna med säg 20% eller 30%, så gör det ingen större skillnad för den stora, för helheten. Så att i slutändan tror jag inte så mycket kommer ske. Och sen så hade du, har de ju pratat om att du ska börja importera läkemedel från Kanada, och grejen där är att det är billigare i Kanada visserligen, men då läkemedelsbolagen kommer ju inte gå med på att sälja mer läkemedel till Kanada än vad de konsumerar. Så det är väldigt lätt för läkemedelsbolagen att kontrollera flödet till Kanada, och det finns ju ingen politiker som kan tvinga dem att sälja mer läkemedel i Kanada än vad kanadensarna konsumerar.
Och varför skulle kanadensarna gå med på det där? Och köpa upp och vara någon slags mellanhand för USA?
Ja, det vet man ju inte.
Nej.
Det,
okay.
Det kanske de gör. Men,
men någonting annat som jag vet är spännande och som både jag och Johanna har fått lära oss mer om hos er är nanoteknologi, och att när läkemedlen blir individanpassade efter din DNA-struktur, nu kanske jag slänger mig med termer som jag använder helt fel, men att det blir mindre blockbusters och inte de här liksom 20-åriga när man har patent etc., utan att det blir ett specialanpassat läkemedel just efter dig för att minimera eller helt eliminera sidobieffekter så att säga. Vad skulle kunna hända inom nanoteknologi för läkemedelsindustrin?
Just nanoteknologi vet jag inte, men det blir ju mer och mer patientbaserade läkemedel baserat på vilken genuppsättning du har och vilken genuppsättning. Det här är ju framförallt kommit då inom cancer, där du ser vilken mutation har den här cancern som du har fått. Framförallt inom bröstcancer har man ju sett, man pratar om HER2-cancer, positiv och negativ, och vissa läkemedel funkar på en viss cancermutation och andra läkemedel funkar på en annan mutation, vilket gör att du säger inte att bröstcancer är bröstcancer idag, utan det beror på vilken mutation du har, och att, även att du kan få då ett brett godkännande för en viss mutation. Så det behöver inte vara säga att det är en bröstcancer, utan det kan vara alla former av cancer som har just den här mutationen ska du behandla med det här läkemedlet, istället för att innan har du gjort studier på varje cancerform för sig, utan här gör du en bredare studie med just den här mutationen och ser om läkemedlet fungerar.
Superkort,
så det sker väldigt, väldigt mycket inom det området.
Superkort fråga, superkort svar, för vi har lite Twitterfrågor också, men hur långt har vi kommit när det kommer till forskningen på cancer?
Vi har ju kommit väldigt, väldigt långt, och vi har lyckats förlänga överlevnaden och bota en del cancerformer, så att, men det finns ju väldigt mycket kvar att göra inom det.
Får vi hjälp av artificiell intelligens som ett buzzword?
Jo, men det tror jag, framförallt när du ska designa studier, och det kommer ju bättre och bättre dataprogram där du kan då simulera hur de här läkemedlen sedan kommer fungera i kroppen. Men sen måste du i slutändan måste du göra de kliniska studierna för att se om det verkligen fungerar. Så det är lite på samma tema, att du botar möss för att du har hittat en bra modell som du tror funkar på en viss cancerform i möss. Men inte säkert att det sen funkar i människa. Så att, men det sker väldigt, väldigt mycket spännande inom det området.
Spännande. Det går fort när man har roligt och när man lär sig mycket. Det har varit otroligt. Jag har i alla fall fått väldigt, väldigt mycket mer kunskap. Så
jag
tack för det.
Också. Det är svårt det här alltså.
Men om vi ska dra av några frågor som har kommit till dig på Twitter, så får vi ta dem lite kort. Stefan Telenius frågar så här: hur ska man tänka kring de höga multiplarna P30-70 som de flesta medtechbolagen handlas till? Är det rimligt med en rejäl sektorpremie nu som över tid?
Det är en väldigt bra fråga, och medtech ofta handlas inte på P-multiplar, utan de handlas på price sales multiplar, alltså pris relaterat till försäljning. Och om du tar, jag vet inte hur mycket tid vi har för
att elaborera.
Men om du tar ett bolag som Dexcom, så handlas det nu på en price sales på 10 gånger. Så att det är relativt högt, men Samtidigt har du inte hela den politiska risken inom medtech, så att det är en anledning till att de där bolagen har gått bra och bolagen växer 30-40%, så att multiplarna går ner snabbt och penetrationen på de här marknaderna är låg fortfarande, så det finns en enorm uppsida kvar. Så att P-talen är höga och ser höga ut, och många av de här bolagen tjänar ju knappt pengar än så länge, så att man tittar på price sales multiplar.
Tipset där.
Ja, men sen har vi gör så här. Vi har några frågor och sen så får du svara max 15 sekunder, säger vi. Fråga honom om Context Vision, säger Elinor. Har du något svar där?
Pass, kan inte bolag.
Pass på den. Rich von Stock säger, jag vill höra mer om exosomer, mikroversikler och precisionsmedicin. Den säger jag pass på, för den var jätteavancerad.
Ja, det säger vi, fråga Ulf Arvidsson, vår läkare i teamet.
Ja, men det var ett bättre svar än pass. Sen har vi Parasit som säger, hur ska man tänka kring de som gör tillbehör till robotkirurgi? Hur stor del av kakan kan de inkomsterna komma då från operation? Till exempel då imagingutrustning. Nu vet vi att Intuitive Surgical har en repetitiv del. Men i övrigt, är det några underleverantörer som tar en stor del av robotkirurgikakan?
Det kan säkert finnas spännande bolag inom den sektorn. Jag vet att det finns ett svenskt bolag, jag har tappat namnet på det, som jobbar med datasimulering inför hur man tränar då kirurgerna.
Kommit in väldigt nyligen. Det är bara några månader sedan, ett halvår sedan de kom in.
Mm.
Det var Avanza med på den, kommer jag ihåg. Jag vet bara inte vad de heter, men jag vet vilken du är.
Jag vet inte hur stort. Jag tror inte det är tillräckligt stort för att vi ska kunna investera i det än.
Nej, Carl säger så här. Vad tror, tycker han om RealHearts artificiella hjärta? RealHeart TAH, kommer det att fungera eller är det fel väg att gå?
Vet ej.
Det finns som sagt 9000 bolag, man kan inte ha koll på alla. Sen säger Krösus Sork Invest, några tankar om Merck, vars Keytruda spås blir det mest sålda läkemedlet 2025.
Ja, men det är ju immunonkologi och det är ett väldigt spännande område, och vi är investerade i Merck i dagsläget, så att vi tror att det är, de dominerar den och kommer fortsätta göra det.
Finns 1000 skäl till att sälja, ett skäl till att köpa. Jag tycker det var ett solklart svar. Och sen har vi Fredrik Andersson som säger, 400 plus late stage forskningsprojekt inom onkologi i pipeline, cancer där då, sticker något ut? Vilken är den mest övergripande trenden? Lite guidance i djungeln helt enkelt. Han vill veta vilket onkologibolag eller trend ska man köpa?
Oj.
På 20 sekunder.
Svenska bolag har vi ett, och det är Oncopeptide som är väldigt, väldigt spännande, och data ser fantastiska ut så här långt, och de kommer med fas 3-data nästa år. Att det inte ska bli någon produkt av det ser vi som högst osannolikt med tanke på alla de data vi har sett hittills. Så att
det var väl ett bra svar.
Ja, det var ett jättebra svar. Jag stör mig bara på att jag inte kan namnet på det där nya bolaget som kom in, så man kan träna på operation innan man genomför det. Men man kan ju inte kunna allt. Och jag kan inte mycket om det här.
Man ska ju alltid ge sina lyssnare någonting. Då gav vi uppdraget att ta reda på vad det där bolaget hette.
Ja.
Men superkul att ha det här, Mikael. Tack så jättemycket. Vi har lärt oss otroligt mycket.
Tack för att jag fick komma.
Tusen tack. Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej, hej.